Då ska vi se. Om Lisa bara fixar uppkopplingen så kanske vi kan dra igång den här kick-off. Men jag är ju redan uppkopplad.
Med ett prisvärt och enkelt bredband från Tre Företag kan du ta med dig kontoret dit du vill, utan vare sig trassel eller krångel. Välkommen till Tre Företag.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Hej och välkomna till avsnitt 23 av Kulturbarnen. Med mig Pontus de Wolf.
Och med mig Ida Thyrén.
Hur är läget, Ida?
Jo då, det är helt okej. Okay. En av oss två har skrivit en erotisk novell idag. Jag behöver inte säga vem det är, men det, det är en av dig och mig som har gjort det.
Och det är inte jag.
Jo, men det är helt okej. Okay. Jag har gått igenom lite kris den här sista tiden, men inte en av mina värsta. En vanlig.
En maklig kris.
Ja, men lite så bara, åh nej, vad gör jag? Jag har inga pengar, vad ska jag göra? Vad ska jag ta mig till med mitt liv? Ja. Same old. Men det är bara att fortsätta med boken helt enkelt. Jag kan ju inte få några pengar om jag inte skriver klart boken. Så det är bara att bita ihop helt enkelt.
Ja, men det är sant. Mm. En av karaktärerna i boken kanske skriver de här novellerna. Och så kan du liksom lägga med det. Så får du i alla fall liksom word countet kompenserat.
Att jag gör lite andra uppdrag. Ja, nej, ja, men, ja, det är mycket sån här oro som kommer upp ibland. Jag tror det är för alla som håller på med någonting kreativt eller osäkert på det sättet. Att man har lite såna här faser när man bara... Men min erfarenhet är, jag snackade på telefon med en kompis till mig som också går igenom en stor fas. Han har egentligen ett väldigt kvalificerat, respekterat arbete i samhället. Men gör inte det alls utan bara håller på att meditera och ta hand om sig själv. Och det är såklart, det förutsätts ju av hela omgivningen. Och lite sådär kan man ju säga att hela mitt liv har varit. Att alla bara, jaha, Ida, du ska inte skaffa ett jobb eller?
Ska börja någon gång?
Nej, tänkte du bli vuxen, anpassa dig till samhället. Ja, så jag känner nu igen mig. Men min erfarenhet är, typ ett år sedan satt jag där. Och jag bara, min bok har precis kommit ut, så det var ju jättekul. Men det var ju inte som att det hände så mycket. Det var så här, fina recensioner, som var det. That's it, pretty much. Så jag sitter där, jag har inga pengar, jag har varit singel i 5 år. Knappt ens fått en andra dejt liksom. Jag vet inte var jag ska bo. Jag bor hos mina föräldrar. Jag flyttade hem från USA precis. Jag vet inte var jag ska bo. Ska jag bo i Sverige? Ska jag bo i USA? Ska jag bo i Stockholm? Ska jag bo i Småland? Ska jag bo på landet? Ska jag bo i stan? I have no idea. Så jag sitter där och det är ju de tre mest grundläggande grejerna kanske för en människa. Så här, inkomst eller så här, karriär, boende och familj. Det är de tre mest viktiga grundpelarna och jag hade inte en jäkla aning om någonting. Och då känner man ju så lite så här, hoppsan, jag är nu 36 år gammal, eller 35 var jag väl då, och bara, ha. Så då hade jag en ganska stor kris, men då landade jag väldigt mycket i det här, bara, ja, det svåraste som finns för människor är ju bara att vara i ovisshet. Vi vill ju ha kontroll, alltså egot vill ju komma fram och ha kontroll och få svar och reda ut, man vill kontrollera saker. Det svåraste som finns är ju bara så här, jag vet inte, men jag tror att det kommer lösa sig. Och mycket riktigt, nu ett år senare kan jag ju se att i princip det mesta av det har löst sig. Jag har ju liksom träffat mitt livs kärlek som jag älskar så mycket. Vi har förlovat oss till och med, känt från podden. Ja, alltså verkligen så här, mitt livs kärlek. Jag har beslutat mig över hur jag ska flytta till Stockholm nästa år. Jag bor kvar i Småland. Jag har i alla fall en plan, sen får vi se hur det blir, men jag har i alla fall en plan. Och med jobb, det är fortfarande lite svajigt, men jag fick ju ett stipendium tidigare i år på 100 000 från Författarfonden i maj. Och det är så jag klarat mig tills nu, liksom. Skattefritt, 100 000. Ja, så det är så jag klarat mig. Så att nu börjar de pengarna kanske inte finnas mycket längre, så nu får jag väl ta tag i det här. Men det har ju alltid löst sig förut, så jag får väl bara så här, släppa taget och ha tillit. För hade jag då för ett år sedan bara så här, okej, panik, jag har inga pengar, jag har ingen bostad. Hade jag då börjat göra massa planer, bara, aha, jag ska gå på massa dejter, jag ska börja jobba på ett jobb jag inte gillar, då hade det varit jättekrångligt sen. Då hade jag behövt liksom sluta det jobbet sen jag fick studentledighet. Och sluta dejta den här personen jag träffar i mitt livskärlek. Alltså, jag vet inte. Jag tror att jag
du hade ju inte fått stipendiet och du hade ju inte träffat Gabriel.
Nej, men typ. Alltså, jag hade krånglat till det som fasen. Och var det meningen att vi skulle träffas, då kanske det hade hänt ändå. Men då hade det varit mycket mer komplicerat än vi såg. Så nu var det ju så seamless att man bara, ja, såklart. Jag har ingen annan människa som ligger och hänger efter mig. Så det är bara att haka på, liksom. Ingenting ouppklarat. Så hade jag gått in och börjat kontrollera med egot, då hade det varit jättekomplicerat. Nu blev allting ganska smidigt. Så att ibland tror jag att man får släppa taget, let go and let God, och bara se vad som händer.
Ja, för det där liksom ömska skinnskedet, det är ju verkligen bara att traggla sig igenom. Även fast det är jättejobbigt och tråkigt. Så fattar man ju liksom vad syftet med det var kanske först i efterhand.
Eller hur? Allting är ju logiskt i efterhand i livet. Och jag tror det är det som avskräcker många, just de här liminala stadierna, just de här mellanstadierna. Tror jag det som avskräcker många för att satsa på sin dröm eller på sina kreativa grejer. För att man pallar inte den här ovissheten.
Ja, alltså folk kanske inte har det i lika hög grad som vi frilansare i sitt liksom arbetsliv eller vad man ska säga. Men alla känner ju tydligt igen det i sitt privata liv, skulle jag tro.
Ja, det är liksom det enda jag kan säga till folk som satsar på någonting kreativt. Jag bara, var beredd på att du inte kommer veta allting. Men det är så, det får man liksom leva med, för att det ingår i paketet lite grann.
Ja, en av favoritregissörerna, David Lynch, han har ju ett sånt där mantra att han inte behöver förstå vad det är han skapar i en scen. För att det kommer han fatta sen i efterhand. Att så här, oh, that's what I was thinking, liksom. That's what I meant, typ. Så att man får helt enkelt lita på magkänsla och inte vara teoretisk kring allting.
Men det kan jag känna mig jättemycket i, alltså. När du säger det så känner jag mig i det. Det är inte riktigt exakt så jag tänkt, men jag jobbar då mycket så också. Men det är bra, jag ska ha med mig det här. Det var så jag tänkte.
Ja, men mycket, man lär sig nästan mest, tycker jag, av att lyssna på folk som håller på i andra skrån än en själv. Liksom när det kommer till så här, livsinsikter eller arbetsmetoder eller så här, ja, men som liknelser. Att man har liksom en känsla av att någonting i en filmregissörs landskap och arbete är liksom en metafor för det som jag jobbar med. Min svärfar Ernst, han brukar ju säga att han lär sig mest om konst när han läser så här böcker om tennis.
Okay.
För att det är liksom, då blir man inte som ett så här one-to-one, då kopierar man inte det som man tar in, utan liksom man ser hur någon annan gör. Ja, man kan ställa sig utanför helt enkelt.
Men jag tror mycket på det där. Fast samtidigt måste jag också säga att jag har lärt mig otroligt mycket av att läsa väldigt många författarbiografier. Hela mina mellan 20 och 25. Alltså jag vet inte hur många författarböcker jag läste. Eller så här, böcker om skrivande. Typ så här, Joyce Carol Oates bok om skrivande. Stephen Kings bok om skrivande. I read them all. Alltså, jag har läst alla, till och med min dåvarande kille typ så här, var på mig och bara, du läser så många böcker om skrivande. Inte så schysst, men han, det var väldigt
tydligt. Du kanske borde bli författare.
Nej, men jag försökte ju. Jag skrev ju ett par böcker under den där perioden. Men alltså, jag är väldigt intresserad av att läsa om skrivande. Och jag har inte alltid varit så stöttad i mitt skrivande, om man säger så här, i mina tidigare relationer. Nu är jag jättestöttad, men typ jag såg nu att jag skrev, som ett exempel, jag skulle vara i Linköping. Jag blir ju idag då, för de som lyssnar, men imorgon för oss. Jag pratade om min bok på biblioteket i Linköping, och då hade de så här uppdaterat på Facebook, så jag läckte upp en ny bild i Facebook-eventet, och så får jag upp så här, gillas av min kille Gabriel, typ. Så en like, och det är min kille. Jag tyckte det var så himla gulligt, jag bara, alltså det här säger så mycket om vår relation. Och när man också upplevt då att våra relationer tidigare, där man inte har blivit stöttande i sitt skapande, då är det väldigt påtagligt, för det var väldigt tydlig, viktig grej för mig, att min nästa relation så ska det vara någon som stöttar mitt skrivande, inte någon som typ, kanske, vad vet jag, avundsjuk eller på något sätt försöker motarbeta eller inte uppmuntra mitt skrivande, vilket jag varit med om upprepade gånger liksom i olika relationer, så att det här var väldigt viktigt för mig. Men det jag skulle säga var att jag läste väldigt mycket sådana här biografier och böcker, handböcker och så, när jag var yngre, och jag måste säga att det har varit väldigt viktigt för mig ändå att ha de här förebilderna, till exempel typ Margaret Atwood, även om vi skriver ganska olika traditioner och så jag har ändå beundrat henne i 20 år och följt henne och läst henne och sådär, och hon är liksom 80 plus och skriver fortfarande, och det har varit så himla inspirerande för mig att tänka på sådana människor och se hur deras karriär växer med tiden och att det finns en långsiktighet och man fortsätter prestera och leverera. Samma sak med Joyce Carol Oates. Alltså sådana författare som bara fortsätter köra och de blir äldre och äldre och de bara skiter i och fortsätter skriva och blir bara visare och klokare och bättre. Och det har varit jätteinspirerande och viktigt för mig att våga fortsätta köra. För att jag har liksom aldrig tänkt så här, åh, jag ska skriva en bok. Utan jag tänkte så här, jag skriver typ 20 böcker. Det här kommer vara den första. Och sen jag har liksom en stor vision om hur mitt författarskap ska se ut i slutändan. Och jag tror inte riktigt man kan bedöma mina verk förrän jag är typ 70-80. För då kanske man ser sammanhanget. Att det är ett landskap jag vill skapa, inte bara en enskild bok. Och det är kanske många som tänker så här, jag vet inte, ja, men jag uppfattar på det så här, åh, skriver du redan på en ny bok? Jag bara, ja. Alltså, det här är...
Alltså, this is what I do.
Det är, exakt, för mig är det så här, ja, det här är det jag gör. Det finns liksom ingenting annat och det här kommer jag fortsätta göra. Vad sen ni tycker om det eller inte, eller vad folk tycker, jag kommer göra det ändå. Det är liksom ingenting som jag bara one hit wonder, utan det här är liksom trägen vinner stilen.
Ja.
Eller förlora, vem vet. Men jag vinner ju för min egen skull. Om jag fortsätter följa min dröm så vinner ju jag. Sen kanske jag inte vinner i materiella världen, men jag vinner för min själ.
Mm. Ja, men det är grymt ju. Ja.
Jo. Vad har du för dig då? Vad har du på hjärtat?
Jag var på Nationalmuseum. Vi hade en så här dagsdate. Min son har kommit upp i den åldern att han kan följa med kompisar på dagsutflykter.
Ja. Liksom,
och vara borta så här 6 timmar. Så att mor och far där hemma kan hitta på någonting kulturellt till exempel. Och gå och käka lunch och sånt.
Jag vill bara säga, alltså fan vad det är nice ändå att ha ett barn. Det är ändå verkligen en fördel att ha ett barn. För hade man två barn,
ja,
hade man
verkligen
inte kunnat, så här, ett barn är borta, men jag har fortfarande ett annat barn att ta hand om. Ja. Man bara ett barn. Jag har jättegärna velat ha fler barn, men det har ju inte blivit så hittills. Men att samma. Kunna bara så här, okej, okay, nu är jag plötsligt fri.
Ja, precis.
För så har jag inga barn.
Ja, ja, har man dessutom liksom kommit mognat så pass mycket att man inte är liksom orolig under den tiden heller, eller liksom tänker på det hela tiden, så är det ju magiskt. Men vi passade på, i lördags var en fantastiskt vacker dag med sol och härligt väder i Stockholm. Det var så här krispigt och mysigt. Hela landet tror jag var så bjussigt. Så vi hade inte varit på Nationalmuseum på länge. Sist vi var där så hade vi med oss Lynn, och då så liksom springer han genom de här vaskorridorerna och liksom gamla dyrgriparna, så man bara
alltså jag måste bara säga, jag var på Stadsmuseet, jag kan berätta mer om det sen. Jag var på Stadsmuseet och min dotter och hennes kompis skulle så här byta om för en massa omklädningskläder där. Och så var det som en pinne som man var så här opera, en liten operascen, och så fanns det olika såna här pinnar man kunde hålla i.
Jag tror
att de ingick i omklädningsgrejen, annars tog vi ur utställningen. Men de låg vid utklädningskläderna, och min dotter tog den där pinnen, så här lång stav från typ så här Valkyrian i Faust eller sånt där. Och viftade lite med den, och alltså jag svär, det var 1 millimeter från en ljuskrona, och jag kollade sen upp det här, ljuskronan var från så här 1600-talet, från så här Gustav någonting slott.
Mys. Ja, men det är liksom, det låter som jag i Dramatens kostymförråd ungefär. Fast the real thing. Ah, ja, men vi gick till Nationalmuseum i alla fall. Och det är så himla fantastiskt. Det håller verkligen sen renoveringen, vad det var för 5 år sedan eller någonting, återöppningen.
Åh, så fint. Det är så fint. Ja,
och det har ju varit liksom, det har verkligen satt en ny standard för liksom så här utställningssnittet med de här målade väggarna och liksom all den här konsten som trängs och verkligen bara skapar ett mishmash och sådär. Den permanenta utställningen ska man kolla på. Vi kollade även på en tillfällig utställning som håller på just nu, som jag tänkte tipsa om, som du kanske hinner gå på, som hette Scandinavian Design och USA. Under rubrik Människor, möten och idéer 1890-1980.
Tack för tipset. Det här är väldigt relevant för mitt nästa projekt.
Aha!
Ja, om några år. Ah, shit, vad kul.
Nej, men för liksom Nationalmuseum inhyser ju inte bara gammal målerikonst från så här på kungar typ, utan det har ju även liksom stora design, svensk design lager eller vad man ska säga. De har lagt liksom många av salarna är vigda åt det. Så det är kul att kolla liksom på både nostalgiska och liksom historiska saker. Bara, åh, är den där gjord i Sverige? Typ, bla bla bla. Men det här var en jättespännande utställning om liksom utbytet som skett under modern tid mellan Sverige och USA. För det är liksom, det är under det här århundradet där det verkligen har varit liksom det välsignade landet för många. Och för människor som har trott på, människor i Sverige som har trott på liberalismen och modernismen inom liksom humanismen och konsten och sådär. Så det var skitcoolt att se de här liksom crossover, jättemycket art deco. Jag fastnade för några väver som bland annat en tjej som heter Lilian Holm hade vävt som heter First Sight of New York. Det var liksom när Märta Mås och den väv- och matt-traditionen var liksom i sin linda.
Tidigt 90-tal typ.
Precis, när det var så här hype i Sverige. Det är ju fortfarande vackert, men det var ju då det var liksom världsklass.
Ja, så Svensk Hantverksförening i Sverige var ju verkligen revolutionerande. Mm. Och det var ju ett sätt att för kvinnor att komma fram i konstvärlden. För de fick ju inte komma fram i målade konsten. Men däremot kunde de komma fram i textilkonsten. Så det var ju verkligen en sätt för kvinnor att ha eget rum, just textilkonst.
Precis. Och så det här var ju så coolt då. För att istället för de här liksom abstrakta mönstren och naturmotiven så var det så här skyskrapor. Och Empire State Building. Så att det var liksom, det var så himla coolt att se sådana motiv liksom tolkas i den här vävkonsten. Ja, det blir liksom, det blir så här mindfuck att komma från så här, ja men det där är väl Båsta och liksom svenska myllan typ, till att de så här verkligen så här visade ja men liksom vad svensk tradition, hur det innehöll liksom element från New York då framförallt.
Ja, jätteintressant. Det måste jag ju absolut kolla in.
Ja, och sen så följde det på då hela så här Scandinavian Airlines, numera SAS, liksom deras designutveckling och så här, den här drömmen om flyg och skyskraper och hur det så här tog sig uttryck i Sverige. Jättespännande, till väldigt dramatiska skeenden som när så här, Josef Frank bodde där i exil på 40-talet.
Aha, 41, var han 46. Judisk? Eller?
Han var judisk och var liksom var rädd för att det skulle att förintelsen skulle liksom inkludera Sverige.
Oh,
vilket
ju
var liksom ett så här,
ja, det var ju ett rejält hot faktiskt.
Knackade på dörren. Så här.
För de som inte vet vad Josef Frank är, alltså han som ligger bakom Svensk Tenn, för de som inte har koll på det.
Ja, precis. Han som jobbade under Astrid Eriksson, grundaren, så han gjorde ju jättemycket möbler och mönster och så för henne. Så det är en legend verkligen.
Som
och
där än idag han präglar hela svenska medelklassens hem i princip. Så verkligen,
gud ja. Ja. Alltså man tror att det är så här, ja nu är det en retrotrend för att det är Svensk Tenn igen. Men det har liksom varit all time high.
Ja, det är ändå speciellt att de har hållit så länge, att det sätter sig så mycket om svensk kultur.
Ja, men där skapade han till exempel sitt Manhattan-mönster som är ett av hans kända. Det är så här, you'll know it when you see it.
Ja.
Det är så här, vit bakgrund och så är det Hudson River och så är det liksom lite så här rutnätet och Central Park och så där uppifrån.
Men gud, det här är så intressant. Alltså, bara så att, nu kommer jag inte prata om det här mer, men min nästa bok, alltså som är efter det jag skriver nu, det här är väldigt relevant för den. Nu vill jag inte avslöja så mycket, men ni som hör det här nu och sen läser boken, ni kommer fatta. Så att tack för den här infon.
Jag kommer, helgen, alltså.
Ja, jag ska gå dit på söndag nu. Jag är så taggad på
den.
Ja, det var meningen att jag skulle få den här informationen av dig, Pontus.
Då vill jag höra din feedback från det.
Ja.
Vad har du gjort då?
Jag har ju spelat väldigt mycket schack.
Åh, är du där igen?
Jag har ju då en tendens, som vissa kanske har bekanta med det här laget, att snöa in på grejer väldigt djupt. Jag är just nu väldigt insnöad på schack. Och i helgen då så var min dotter med sin farmor, så jag och min kille var här, var själva. Och vi spelade schack. Och vi spelade
jag
schack.
Såg honom spela schack faktiskt på Instagram ganska ofta.
Och vi landade, vi började, alltså, till exempel i, det var kul faktiskt, för på fredagen så var vi ute. Och det är ett ställe som vi har claimat lite grann. Jag vill inte säga vad det är, för jag vill inte att det ska vara mycket folk där. Men det är ett mysigt ställe, otippat mysigt ställe, gammalt. Mm. Och vi var där och vi träffade på två stycken andra kulturarbetare. Isabel, som har gjort den här Lena Nyman-filmen. Och skådespelerskan Alva Bratt. Jag och vi och min kille hade varit med i samma radioprogram som hon, Alva. Och jag och Isabel har läst min bok och hört av sig att hon gillade den. Så vi var så här, åh, hej! Så vi satte oss ner med dem och började snacka med dem. Och hade jättetrevlig kväll. Och sen sa vi till barägarna, nej, men vi kommer att komma tillbaka imorgon. Och de bara, okej. Trodde vi inte vi skulle göra det, men... Det gjorde vi. Men den här gången kom vi också med ett schackbräde. Så vi började lördagen med att sätta oss klockan. Vi köpte schackbrädet för att min kille bara, vi gör någonting knäppt, vi gör någonting stört, vi gör någonting fuckat. Jag bara, vi åker till Uppsala och äter på det här stället vi brukar äta på. Och vi var liksom så här, i valet kvar, ska vi åka till Uppsala? Okej, ska vi åka till Uppsala? Men jag vill ju spela schack. Ja, okej. Vi åker till och köper ett schack. Och var köper man ett schackspel? Vi sitter där och googlar så här på tågstationen bara, var köper man ett schackspel? Google, sök. Till slut, efter många om och men, inköpte vi ett schackspel på Akademibokhandeln. Där fanns också min bok, vill jag säga. Inte jättetydligt skyltat, men den var i alla fall vänd utåt.
Så den det som har ändå, kommit i pocket nu alltså.
Den som har kommit i pocket nu. Det var väldigt glädjande, för den finns nämligen inte på Pocket Shop. Så att ni får gärna gå in och fråga om...
Va? Du skämtar? Vadå, är den slut där?
Nej, den finns i alla fall inte på Arlanda eller på Centralen. Jag kollade nämligen, för jag har varit på båda platserna. Och så om ni råkar gå förbi de här platserna får ni jättegärna fråga, har ni sett Idas bok? Ja, bara just putting out there. Det finns på Götgatsbacken, så jag, för där har de till och med skyltat med i fönstret. Så det var, jag vet inte hur det funkar, men om vet hur det här funkar, får gärna höra av till mig. Hur funkar det här? Vem köper in vad? Och liksom?
Jag har jobbat på Pocket Shop, så jag kan ju avslöja att det är de individuella butikerna som
det är så.
Tar in. Och, så det är bara att gå in och beställa. Liksom, man kan ju säga, ju mer intresse från kunder, desto bättre.
Okej. Okay. Det här är bra att veta. Om någon skulle vilja vara lite uppmuntrande, så får man gärna gå förbi och säga, hej, har ni haft in i Idas bok?
Exakt. I alla fall. Nej, du är den andra som frågar.
Ja, men man hoppas ju lite sen. Ja, men i alla fall, för att jag vet att förlagen kan också betala för att ha den på så här display. Jag tror man får betala lite för att få den så här affischer och sånt där. Det sker väl liksom.
Ja, inte där, men säkert i andra butiker.
Jaha, okej. Okay. Ja, jag vet inte exakt hur det funkar. Ja, men i alla fall. Så då såg jag att den fanns där inne. Men skitsamma, jag köpte ett schackspel. Vi går och sätter oss på någon så här härlig pub. A.k.a. lite sunkigare bar, fast inte för sunkig. Det finns ju ett knep om man vill ha en bar som är lite sunkig, men inte för sunkig. För man vill inte ha massa kids där som
all
är fulla.
Ears.
Ja, om du vill undvika så här fulla 18-åringar. Till exempel om du har en pojkvän som är känd bland fulla 18-åringar och inte vill sitta där. Då har jag ett tips. då kan man gå till ett ställe som har lite dyrare öl.
Ja, exakt.
Det behöver inte vara jättedyrt, men det kan vara så här lite dyrare. Då är det ofta så här gubbar, kanske lite sport, några familjer typ som kollar på sport eller så. Då brukar det vara fritt från ungdomar. Om det är så här 60 kronor per öl istället för 50 kronor per öl. Det går liksom, det är väldigt tydligt skifte där då. Så vi hittade
den ölen är också godare och man dricker den långsammare. Så det är
säkert. Säkert. Ja. Så vi satt oss där, spelade schack. Jag vet inte hur många gånger. Det börjar ju ganska jämnt. Han är ju väldigt snabb på att lära sig och smart. Så det gick ju väldigt bra för honom i början. Sen så märkte vi då att i takt med att man drack kanske en öl eller två så blev vi väldigt mycket sämre, väldigt snabbt. Och jag dricker ju väldigt lite. Jag tål typ inte alkohol. Så att jag blev inte lik. Ja, jag var lite mer försiktig. Men jag märkte ju att jag blev sämre. Och sen går vi vidare. Vi kunde typ inte sluta. Så vi gick vidare till det här andra stället då. Som vi hade varit på kvällen innan. Och fortsatte spela schack. Så att... Och då, det roliga var att, liksom att det kom fram... Folk vill ju fota min kille hela tiden. Det är bara mitt liv nu, att man blir fotograferad. Eller han blir fotograferad hela tiden. Jag försöker ju inte vara på bild. Men då sitter vi på den här baren som är så här, inte ungdomar. Och ändå kommer det fram en kvinna på, hej, får jag ta en bild på er? Eller hon sa inte ens det, hon ville ta, får jag ta en boomerang på er?
Okej. Okay. Men vadå, är det här för att ni spelade schack?
För att vi spelade schack! Så att det var liksom så här, man bara, jaha, hon var turist från Schweiz, by the way, sammanträffande, jag precis var i Schweiz. Men alltså, det är som att man bara, okej, inte ens när vi, vad är det som gör att alla vill fota min kille? Inte ens de som vet vem han är vill ändå fota honom. Så, ja. Ja, så vi satt och spelade schack, men så gick det inte längre. Och då gick vi ut, och jag hade alltså varit på Södra Teatern 2 kvällar på raken, fredag och lördag, på natten.
Ja.
Alltså jag är, för det första är jag ju 15
år. Vadå, du hamnade där igen?
Ja, eller både fredag och lördag var jag på Södra Teatern. Alltså, inte nog med att jag är 15 år äldre än typ alla. Det kan jag leva med. Alltså, det är ganska skön, alltså det är ganska skön känsla att gå ut när man är i min ålder. För man bara, I don't give a fuck. Typ, man ser alla de här kidsen som är så sminkade och fixade och bryr sig så mycket och springer runt. Och man bara, ja, har det så kul.
Ja, man liksom svävar över.
Har det så kul. Man liksom inte riktigt med i spelet. Så man bara, ja, kul att ni kör. Jag ville mest gå ut och höra lite fet musik. Jag har fortfarande inte hört WAP. På dansgolv, till exempel.
Vilken besvikelse.
Men det är nog lika bra, för att som vissa har twittrat, världen skulle nog explodera. Världen är inte redo ännu för den här låten. Alltså, wet ass pussy på dansgolvet. Det blir för mycket kaotisk energi. Ja, nej, det var väl inte så jättekul, men jag är nog glad, stolt över själv att jag gick ut.
Ja, det var jätteduktigt av det. Ja, härligt. Nu får jag kryssa in explicit-rutan igen i vår podd-distributionskanal.
Du kan censurera. Du får liksom så här bipa mig.
Ja, nej, men det är, jag lever ju fortfarande kvar i att det är ett så här försäljningstrix som det var på gamla hiphop-skivor. Att man skulle ha så här parental advisory som en liten sticker på. För att annars var det inte tillräckligt farlig hiphop och då sålde den inte.
Alltså,
så jag tänker att vår podcast är lite sån.
Kultur och explicit content.
Ja, verkligen. Jag tänkte på att vi skulle bli lite mer clickbaitiga. För vi var rätt svåra förra veckan med hela det AI-avsnittet. fast det verkar vara väldigt uppskattat. Vi har satt något form av lyssningsrekord.
Är det sant?
Ja, förutom din förlovningshistoria såklart.
Ah,
den
ja,
är någon slags all time high.
Det är ju all time.
Flugor flockas till sånt.
Eller till som, skiten, eller vadå?
Det var inget snällt sagt. Det var inte meningen. Nej, men jag fick, det här var väldigt bra. Så här, tydligen hade vi rätt i ganska mycket som vi antog. För att vi fick så här bra feedback i DMs och sånt där.
Okej, okay. Och jag måste också säga, nu pratade jag om barns rättigheter i förra avsnittet. Och man kan ju tänka sig att det är väldigt töntigt och ointressant och att det skrämmer bort väldigt många människor som är unga och coola. Det gör det säkert. Mm. Men jag tror inte våra lyssnare är företrädesvis unga och coola. De är liksom vuxna människor, förhållandevis många. Men, och jag har också märkt, det här är också, tyvärr har jag märkt det här i min karriär. Det är nämligen så att när jag skriver eller pratar om saker som har med barns rättigheter och föräldraskap att göra, det blir viralt. Det blir viralt.
Ah.
Jag vet inte vad det är, men så fort jag pratar om barn, puff, har jag skrivit en viraltext. Mina mest delade artiklar är liksom så här, vi måste prata om att förskolepersonalen har för lite pengar. Det är mest delade artikeln någonsin. Den blir viral varenda år. En artikel som jag skrivit handlar om så här, Socialstyrelsen borde rekommendera mer rimliga rekommendationer kring samsovning istället för att förbjuda det. Också viral varenda år. Och om amningen...
Synd att det aldrig blir bättre. Så att
det är ingen förändring. Det är bara att fortsätter vara sura. Om så här att jag ammade väldigt länge, väldigt många år. De artiklarna som jag skrivit om det, eller tv-inslag och radio, gjort alltid virala. Så att, men när jag skriver det jag faktiskt vill skriva, kultur, konst, litteratur... Inte en jävel läser de här texterna. Så det är ett intressant fenomen. Så att jag förvånar mig inte att avsnittet blev delat. För att det är faktiskt så att jag vet inte vad det är, men jag har någon magic touch där med föräldraskap. Väldigt ofrivilligt. Och nu fick jag också en intervju. Så här, jag bara, vill intervjua dig. Jag bara, vad kul. Äntligen någon som vill intervjua mig i min bok. Jag har fått noll intervjuer av min bok. Jag bara, äntligen. Eller typ så här, någon enstaka nyhetsguiden pulled up. Och även någon lokaltidning. Men det är allt. Och jag bara, yes, någon vill intervjua mig i min bok. De bara, det är till en föräldratidning. Jag bara, ja. Så vi träffades och pratade om föräldraskap i två timmar. Så det, jag vet inte vad det är, men det är någonting med det här som... Jag har någon känsla för det där på något sätt som jag inte har valt riktigt.
Ja, Nej, men så i alla fall, vi får ta upp det varannat avsnitt där, helt enkelt. Barns rättigheter och förbättringar som kan göras i barnavården. Eller vad heter det? Barn...
Don't get me started, alltså. Jag kunde prata om det i 2 timmar. Men okej.
Okay. Ja. Mm. Ja, nej, men så att den här veckan så tänkte jag att vi skulle gå lite mer light och prata krim och sex.
I'm into it. Krim är ett ointresserad av, men sex, absolut.
Ja. Nu kan du få båda i ett. Nej, men jag har kollat på en serie som går på Netflix som heter Den osannolika mördaren.
Mm-hmm.
Så att det är till och med, den handlar om Palmemordet, så att det är till och med det. Det är också väldigt...
Sex, eller?
Nej, väldigt populärt, eller populistiskt att ta upp.
Klickigt.
Verkligen. Nej, men det är en serie som verkligen är svår att slita sig från. Jag trodde att jag kollade på SVT tills jag började se så himla mycket loggor och företagsnamn och sånt där. Och då förstod jag att det var liksom Netflix som hade adapterat hela liksom SVT-språket. Bara det var ganska intressant. Hmm. Att så här, shit, nu kan de göra SVT fast på Netflix. Och jag gissar att det är såklart liksom produktionsbolag, i det här fallet FLX, Felix Herngrens bolag, som liksom pitchar nu gentemot, alltså Netflix är som en, som vilken svensk tv-kanal som helst, som man så här pitchar på och går på branschfest med och allt sånt där.
Så det är samma språk liksom som man använder för att tilltala.
Ja.
Mm. Du kunde lika gärna hamna på SVT. Ja.
Ja. Men det här handlar ju om den här misstänkte mannen Stig Engström, och det är väl viktigt att säga det, för att i serien så är ju han mördaren. Det är alltså Skandiamannen, historiskt kallad, som inte blev dömd och inte blev liksom erkänd Palmemördare, eller vad man ska säga, men som de la ju ner utredningen för 1 eller 2 år sedan och kom fram till att det här är den som vi inte kan liksom skriva av från caset. Liksom. Så att det, ja, han är ju något slags avslut där. Och i serien så gestaltas han av Robert Gustafsson som gör en habil tolkning där. Som han liksom, och han har ju även... Ja, lång historia kort, men han var ju där på biografen Grand när Palme och Lisbeth var där den 28 februari. Robert Gustafsson alltså. Så han har ju lite anknytning till själva caset, så att säga.
Identitetspolitiken vinner än en gång.
Ja, särskilt i pressmeddelanden från Netflix.se. Ja. Men det var inte det jag skulle komma till, mer än att den är spännande, men inte sann då. Det är inte en dokumentär, kids, utan det är ett historiskt drama. Men en annan liksom intressantare roll i den här görs av ingen mindre Mikael Persbrandt. Som spelar utredningschef eller polischef eller vad man ska säga, Hans Holmér, som är en klassisk karaktär som tog sig an, som liksom ledde Palmeutredningen under de här 2 katastrofala första åren där man förstörde allt material i hela utredningen och sabbade alla spår och började jaga kurdiska PKK-föreningar och så här, blev helt... Han fick hybris. Det var liksom, det var då liksom alla spår försvann och man började random peka ut lite folk och sådär. Men jag vet inte om du har en bild i huvudet av hur den här Hans Holmér ser ut.
Nej.
Nej, han är liksom så här väldigt svenskt 80-tal, tappat ganska mycket hår, är liksom lite så här... Han är typisk så här, snut från det. Så här, sköter inte om sig själv nödvändigtvis. Och så här, tappat lite hår och ser lite så här, bråkig ut i sin styling.
Du lever på kaffe och cigg.
Ja, precis. Så att man kan så här... Ska man vara elak så får man säga att Mikael Persbrandt har fått fula ner sig lite för att spela.
Demideck presenterar Fasadcharader.
Klockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Ah! Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja.
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hela den här rollen. Och då händer någonting. För att det är så här, Robert Gustafsson är bra skådis på vis att han är ju alltid så här väldigt, väldigt orädd för att vara ful. Han verkar nästan liksom njuta av att skita ner sig.
Ja, så här grimasera. I sin, så här,
ja, i sin liksom i sin humor och sin komik och sin liksom personlighet. Så att han gillar ju liksom dregla och frusta och ramla och så här. Medans Persbrandt är vi vanare att se i det här liksom snygg storkukslugnet där han är liksom lite för...
Jag vill aldrig höra dig säga de här orden. Nej. Det passade inte dig.
Jag trycker på explicit. Det är andra som... Nej, men att han har ju fått spela den här liksom sexsymbolen. Eller liksom du vet, den här liksom, det som har gjort honom stor helt enkelt.
Mm.
Och när han liksom klär av sig allt det, då framträder en fantastisk skådespelare.
Jaha. Så det fanns mer behind the pretty face liksom.
Ja, verkligen. Nej, men framförallt så ser man ju inte det här liksom snygga. Alltså det snygga står liksom i vägen för hans prestation.
Just det.
Och det, han gjorde det, jag tror han gjorde det första gången i en film som heter Tårtgeneralen som kom ut för 4-5 år sedan.
Jag såg, när Filip och Fredrik. Jag såg den i Los Angeles, de hade en premiär där, de gjorde en visning där. Så jag var såg den i Los Angeles. Ja,
ja. Men där kan du hålla med mig där om att det inte är hans liksom snyggaste roll?
Nej, det har du ju rätt i.
Ja, men att där liksom, jag tycker att det händer någonting när han överger det och liksom bara är en så här vanlig person typ.
Mm.
Och på samma sätt så blir den rollen blir trevlig eller liksom blir mer intressant att se med hans liksom pondus underliggande, eller vad man ska säga. Så det var en liten grej och det klingade så här, om du har sett Terry Gilliam-filmen De 12 apornas armé.
Nej.
Terry Gilliam är den här legendariska animatören från Monty Python gänget som har gjort alla de här urklipps animeringarna som förekommer i deras program och så här. Och även en regissör In His Own Right som har gjort bland annat Brazil och han gjorde den här filmen De 12 apornas armé för typ 20 år sedan med Bruce Willis och Brad Pitt. Och på den tiden så var Brad Pitt världens liksom, det var ju Hollywoods darling. Och han var verkligen den så här hunkernas hunk och den tiden så här James Dean och liksom sexsymbol. Nu tar jag det ordet i min mun igen.
Men explicit.
Ja, och Bruce Willis var ganska så här stolpig, ensidig, den här diehard bad boy karaktären som han hade varit upp till då, liksom actionhjälte och sådär. Så de var liksom castade som att Brad Pitt var hjälte och Bruce Willis var en galning liksom, som ledde ett terroristgäng som var liksom antihjälten i filmen. Och när de kom till inspelningsplatsen så fick Terry Gilliam så här, nej, jag ska byta plats på er. Det är Bruce Willis som ska spela hjälten och Brad Pitt ska spela den onda galningen liksom. Och det liksom, det vände ju på hela förväntningen hos publiken och gjorde Brad Pitt till så här skådis plötsligt. Det är hans första och största liksom skådisroll och sen gick han vidare och gjorde liksom Fight Club och en massa roller som man liksom associerar mer med honom som skådis, eller vad man ska säga.
Inte bara såhär, Thelma Louise, sexkillen som hon, snygga killen hon ligger med i Thelma
Louise. Ja, men verkligen, sexpacket liksom. Så att det är ganska smart när man så här vänder på rollerna och gör någonting oväntat av det där. Så att det, ja, jag kan rekommendera, även om det, man ser ju inte den här osannolika mördaren kanske för att få reda på vad som hände i slutet utan mer liksom vägen dit, för att det är fan vad folk inte kan få nog av den där mordhistorien alltså.
Jag fattar, ja, Jag vet, ja, jag fattar verkligen ingenting vad folk är besatta av Palmemordet, men ja.
Kanske en killgrej.
Ja, det är andra världskriget alltså. Alla, jag vet
inte. Ja.
Men alltså, jag har tänkt på en grej som lite grann anknyter till det här du pratar om nu. Mm. Nämligen, jag har en liten hot take, som man säger. Och det här är verkligen en lös spaning, så ni kan ju quote me, men don't quote me. Och så. Jag har tänkt mycket på svensk gangsterrap. Och i svensk gangsterrap, som vi pratade om, tror jag i första avsnittet, det var ju säkert många som inte har hört det, så jag kan ju ta upp det här igen. Jag har nämligen en reflektion kring det, och det är att jag märker att i texterna, jag uppfattar att svensk gangsterrap, särskilt rappare som typ Antoine, där har vi bästa lyriken som skrivs, eller dikterna som skrivs idag, i alla fall av män. Manliga författare syns verkligen där. Kvinnor kanske håller sig mer till traditionella böcker, men väldigt få män skriver ju böcker nu för tiden, eller skriver ju
poesi. Romaner, ja, ja, precis.
Men det syns ju väldigt väl, exempelvis hos Antoine, att man har otroligt vackra texter och smarta och så. Och även många andra rappare. Men det man kan märka inom gangsterrappen är ju att det förekommer ganska sällan texter, förutom då kanske just Antoine, som handlar om andra saker. Det är mycket så här våld, det är vapen, det är pengar, det är makt. Det handlar ganska lite om sex. Och det är ju ganska stor skillnad från exempel amerikansk gangsterrap, som jag har lyssnat på mycket tidigare. När jag hade min klubb och sådär, så spelade vi nästan uteslutande hiphop. Och det var ju innan den här svenska gangsterrap-vågen som började typ 2019 kanske. Så det var ju, då var det ju mer intressant att lyssna på i USA. Men där var det mycket mer sex och tjejer, och jag har så här många tjejer och bla bla bla. Medans det är ganska mycket bara pengar och sånt i Sverige. Pengar och vapen.
Intressant,
och
det är sant.
Och det har jag funderat på mycket då, och landat i att jag tror att det handlar mycket om att många rap... Det finns inte så mycket pengar i musik i Sverige på samma sätt som det finns i USA. Det är så här, där är det ju helt annan, mycket större målgrupp. Så det är klart att många är ju så rappare om de här säljare droger och sånt är ju kvar i kriminaliteten. De är ju antingen i fängelse eller har varit in och ut i fängelse. Det är ju inte, men att många rappare i USA, typ så här Lil Wayne, han har ju så mycket pengar nu så att han är förmodligen inte indragen i några gäng längre, utan han, vad jag vet, kanske, jag vet inte exakt hans business, men har man kommit till den nivån så kan man ju lite grann dra sig undan från den där världen. Men de som rapparna i Sverige är ju fortfarande mycket mer, de flesta är ju under 25, de är indragna i de här grejerna och har kvar business och det här. Så att då kanske man inte lika mycket kan slappna av och bara chilla med sina snygga, sexiga tjejer, utan man är fortfarande kvar i våldet och vapnen och pengarna för att man är i det. Men samtidigt så märker vi ju att det finns ett otroligt sug efter det här, apropå att folk inte kan få nog av Palmemordet. Folk, eller Ida pratar om föräldraskap, skoja. Nej, men alltså, folk kan inte få nog av det här. Vapen och våld, och älskar att lyssna på rappen som handlar om vapen och våld. Det är ju en otroligt sug. Men bakom allt det här, längtan efter pengar och rån och vapen och så vidare, finns det ju en grundläggande längtan efter heder eller stolthet.
Ja,
för hade man inte haft en känsla av jag ska visa vem jag duger, då tror jag inte att man hade brytt sig om alla de här sakerna. Mycket handlar om att man ska hämnas på varandra, och det är olika vendettan, och du sköt den så då skjuter jag den här. Och mycket bygger på någon slags grundläggande hederskultur som handlar väldigt mycket om stolthet och bara så här, jag vill känna mig viktig och värdefull i världen. Och det kan man ju prata om hur det präglas av till exempel kapitalismen. Hade vi inte blivit ett samhälle som var så stora skillnader mellan fattiga och rika, då kanske man hade känt ett större värde i sig själv, även utanför, även om man inte har pengar eller särskilt dyra skor. Eller, vi fick inte åka på semester på somrarna, rappa till exempel Havall. Och då förstår han redan då att han är fattig och andra har mer pengar än honom. Han uppväxt i Skarpnäck i Stockholm. Så att jag tror att det finns ju en slags stolthet i det här, att man vill känna sig viktig. Och det förknippar jag med en slags hederskultur. Och då tycker jag det är intressant att det här är då min spaning som är lite risky kanske, men vi testar. Vi har ju haft en, parallellt med den här utvecklingen har vi ju haft en ganska lång period av så här, tredje vågens feminism, eller om det nu är fjärde vågen, jag vet inte vilken våg vi är inne på, men också identitetspolitik och en väldigt mycket så här, man ska få göra som man vill, jag vill ha sex med vem jag vill, jag vill visa brösten om jag vill, jag vill ha korta kjolar om jag vill, alltså väldigt mycket den här
body positive.
Ja, precis. Eller, ja, kanske inte så mycket. Nej. Just den biten, men alltså, jag har menskonst i tunnelbanan, typ så. Alltså allting är så här, mens, sex, man ska få ligga med vem man vill, RFSL ska undervisa om fisting i grundskolan, typ. Alltså det är mycket just det här. Och alla ungdomar kollar på porr i sina mobiler, och det är en extremt hypersexualiserad tid som lite grann helt saknar moraliska gränser, om man säger så. Det finns, alltså, så fort man går in och säger så här, ah, men ska vi verkligen prata om fisting med 14-åringar, då är man en moralkärring och dömande och tjejmar och hit och dit. Så att det finns ju en väldigt stor rädsla i samhället för att skuldbelägga någon eller tjejma någon eller sådär. Så att man ska säga allting är okej. Okay. Så det finns liksom inga riktlinjer. Så ungdomar bara, jaha, men min kille vill strypa mig när vi har sex, för han sätter i porr. Ja, men det är väl så man ska göra. Då gör vi det. Annars kanske jag kinktjejmar honom. Alltså, det har blivit lite så i samhället. Jag tror att det är ganska väletablerad fakta. Liksom. Så att det ser man också typ i tjejjourernas chattar, och det är hela tiden vittnesmål om man följer de här och ser att det är unga tjejer som berättar de här sakerna. Och det är liksom en extremt öppen och tillåtande syn på sex som nästan blir att man är moraliserande om man inte är jättehypersexualiserad och vill ha sex hela tiden. Så.
Ja.
Och det, jag går inte in och säger att det här är rätt eller fel. Jag bara konstaterar att det här befinner vi oss i kulturen. Och så kommer då, parallellt med det här, kommer den här hederskulturen som vi ser väldigt tydligt i gangsterrappen, skulle jag säga. Att det är mycket stolthet och heder på olika sätt. Och då kanske inte med en hederskultur som man förknippar med så här, du måste bära hijab. Alltså det är en annan gren. Ja, så det är inte så jag pratar om den, utan pratar om den här mellan männen, liksom heder och stolthet, och jag ska vara viktig och sådär. Jag tycker det är intressant att de här två rörelserna lite grann existerar, om inte parallellt så i alla fall omlott. Att vi har haft liksom 10 år av den här extrema hypersexualiseringen och fria synen på sex. Och så kommer den här ganska hedersstrukturen in. Och jag tänker att det kanske på något sätt, de här är ju inte tydligt, det är ju helt olika målgrupper på ett sätt. Men samtidigt existerar de ju i ett samma samhälle. Så jag tycker det är intressant att fundera kring hur de här pratar med varandra och hur det här förhåller sig till varandra. Att det kanske finns liksom, någonstans på något djupt plan, kanske det finns i vårt samhälle en längtan efter lite struktur på något sätt. Och då har vi gått väldigt långt åt ena hållet, och då blir det som att man kanske naturligt rörelse då, att det kommer en rörelse från helt andra hållet som på något sätt reglerar de varandra eller kommunicerar med varandra eller integrerar med varandra. Jag kommer inte gå längre än så här i den här spaningen, jag vill bara lyfta tanken. Det är något du står funderade på i duschen.
Men det kan ju vara något som återkommer i flera avsnitt också, vi brukar ju jobba så.
Ja, alltså jag vill bara lyfta det och se vad det tar vägen lite grann. För jag tror ändå att det finns någonting där som bränner till lite. Vi har en rörelse som är extrem stolthet och en som är extrem öppenhet. Och hur kommer de här förhålla sig till varandra?
Det är sant, det är jäkligt spännande. I USA där liksom gangsterrappen har ju liksom gått över flera generationer på ett annat sätt.
Just det.
Jag tycker inte det är rakt nedstigande led i Sverige på samma sätt. Liksom från kanske, inte vet jag, Latin Kings eller så.
Nej.
Förorts, det skulle vara kartellen i sådana fall som är någon slags mittemellan, men anyway, i USA är ju liksom rap och hiphopkultur i alla fall på den nivån är väldigt förknippad med striptease och liksom
just det, och prostitution utan, och jag är pimp och man är liksom en pimp, man är alltså en bordellägare,
man styr, och liksom det som vi visar att vi står vid sidan av samhället på det
just
planet.
Det.
Liksom, vi har våra strukturer och bygger upp vår heder och vårt system. Liksom. Och där är ju även liksom låttexterna inom rapmusiken. Där gör ju mycket mindre skillnad mellan så här kärlek och sex.
Just det.
Att den liksom, det är väldigt svårt att sjunga på svenska om sex på ett så här kärleksfullt sätt. Liksom. Mm. Medan det är någonting som är starkt integrerat i R&B och hiphop från
och sen också
USA. Nej, men det är därför det har liksom helt andra konnotationer där med så här, skaka rumpa typ och Cardi B och WAP och där finns liksom ju också den
helt andra strukturer. Mm. För att du har ett samhälle, det här gamla liksom viktorianska vita samhället i USA, eller vita grenar av amerikanska samhället, är ju extremt sexnegativt och liksom frigid, att man ska inte ha sex alls och sådär. Medan man har hypersexualiserat den svarta befolkningen, så det finns ju ett lag av rasism i det här också. Så det blir också ett samspel med två andra faktorer där, alltså det här konservativa vita samhället och det här då sexualiserade utifrån, alltså fetischiserade svarta gruppen som också reclaimar det genom att då äga sexualitet. Och så. Det blir ju jättemånga faktorer inblandade som inte riktigt existerar på samma sätt i det svenska samtalet, i alla fall inte i det här sammanhanget. Men också
är det nästan bakvänt här?
Alltså jag vet, ja, det är precis, precis, för att i Sverige är det ju så här den vita men alltså den här,
ja, men så här
vita svenska befolkningen, blonda tjejer som ligger runt och så har du killar från kanske,
eller shotkillar liksom. Ja, jag som precis kollar på Bachelor tycker även att killar är ganska slattig.
Ja, men lite så Paradise Hotel, white trash, så. Ja, medan du har liksom en befolkning som kanske har rötter i Mellanöstern eller muslimska rötter som har en tydligare känsla för att det där inte är okej. Eller det där är liksom ofint. Så det är lite andra förhållanden här, tror jag. Men jag ville bara, det var en liten tanke som slog mig.
Jo, kommer du ihåg, Ida, för några veckor sedan så pratade vi om så här digitala kläder.
Just det.
Och liksom att man skulle hitta kläder till sina avatarer istället för och liksom ha så här gröna t-shirtar som man kunde projicera kläder på för att det skulle bli billigare än att köpa
och slit och
nya
släng på naturen.
Ja, exakt. Nu läste jag faktiskt Susanne Ljung, modeorakel och modejournalist, skrev i DN för 2 dagar sedan om just det här faktiskt. Läste du den?
Nej, det gjorde jag inte.
Den här krönikan hette "Kan digitala kläder göra modevärlden klimatvänlig?"
Oj, hon kanske har lyssnat på Kulturbarnen.
Självklart har hon det. Hej Susanne! men i alla fall, i korthet så handlade den om en Dolce & Gabbana-visning nu i augusti. Nere i Venedig som var liksom så här riktigt, riktigt så här gamla skolans modehus-show med så här, de största artisterna var där och det liksom, det var dyrt och guldigt och allt sånt där. Och vi pratade lite om att så här, de stora modehusen har svårt att stå med två ben i olika läger liksom, med så här, de ska vara det dyraste och flashigaste men de ska också leda liksom. Hur alla ska se ut och så här. Och mycket riktigt så var det liksom så i verkligheten också. Att de, nu har de en så här haute couture-linje som de kallar Alta Moda. Så här lite fresh. Och sen så har de startat någonting som de kallar för Collezione Genesi NFT. Och NFT, det pratade vi om i förra veckan.
Ja,
så sent som förra veckan. Och du har förkortningen på det här. Det är
någon, fan är det nu en non-functional token? Nej, NFT står för.
Ja, men precis. Ja, men det är non-fungible, är det väl? Något sånt där.
Ja, skitsamma.
Ja. Alla vet vad vi snackar om, i alla fall.
digitala så konstverk.
Och det här är tydligen det heta, att de liksom auktionerar ut de nya plaggen som NFTs. Alltså i digitala versioner. Bara.
Shit.
Och tydligen så har Gucci och Balenciaga börjat göra sneakers på det här sättet. Så att man liksom ska ha sin så här digitala version av allting. Och det var en jättespännande artikel om det. Och, sådär. Men sen så började jag tänka vidare så här, lite generellt kring NFT. Och så här, hur blir det med proveniensen?
Om man vad betyder köper det? Jaha, ägaren alltså?
Ja, proveniens, det är liksom det. Vem har det tillhört? Precis. Ja, om man köper någonting på auktion och bara, den här har tillhört Hans Holmer eller Lars Norén eller någon annan.
Så, nej, men du vet som,
exakt. Nej, men det var en stor uppmärksammad auktion på Lars Noréns hans dödsbo. Hans gamla skrivmaskin och en rock och så här. Allt gubbigt som gubbar
makabert,
kan känna att
de säger. Okay.
Ja, precis. Men det är, någonstans måste man göra av det. Det kan ju inte stå och ruttna i en källare. Liksom. Men hur gör man då med liksom med NFTs? För att nu ropas ju de här ut för liksom hundratusentals kronor och ingen vet om det är värt det i verkligheten eller om den här tekniken funkar i längden eller så här. Men ska man liksom, än så länge så är det ju ingen som har liksom sålt vidare sin NFT efter att ha ägt den i si och så många år liksom. Mm. Som så här, här är min nya Rolls Royce NFT. Så här, den har ägts av en saudiarabisk prins och Elton John. Och sen när Elton John gick bort så köpte jag den. Så här, det är svårt att se hur liksom, kring ett så här fysiskt ting är ju det väldigt känslomässigt.
Ja, man känner liksom, sig, åh, den här människan har tagit på det här. Michael Jackson har haft på sig de här vantarna i hans händer. Alltså det blir väldigt tangible, alltså så här fysiskt på något sätt.
Ja, men någonstans så blir man ju lurad. För jag brukar ju skryta, off the top of my head så brukar jag skryta om två ting med proveniens som jag äger. Det ena är mitt vita piano med röda tangenter som Hasse Alfredsson hade hemma hos sig. Mm-hmm. Och har skrivit sina låtar på. Det gör ju att jag spelar lite bättre musik såklart, liksom, när jag skriver musik på det. Högtidigt och så vidare. Och så keyboarden som du har sett, Josefin Nilssons gamla 80-tals Casio på 3 oktaver som hon förmodligen lärde sig sjunga till och sånt där.
Jag tänkte på den, när du sa det här så tänkte jag direkt på din Josefin Nilsson keyboard. Mm.
Ja men såklart, vem skulle inte kunna göra det? Och det kommer ju liksom bränna till när jag börjar. Jag har fått beställa från Tyskland en så här strömadapter till den nu så att jag ska kunna börja använda den. Och jag kommer ju spela otroliga 80-talsslingor på den när jag liksom väl har den i användning tack vare att hon har ägt den.
Ni får ta med när vi har vår livepodd.
Ja men precis. Men det, jag hade bara liksom, för det, jag googlade på det här och det är ingen som liksom riktigt har löst hur proveniens ska funka i den digitala världen. Men jag tänkte lite, jag tänkte jag skulle ge dig två exempel på hur vi skulle kunna, som kulturvärld, hur vi skulle kunna ta det här vidare. Om du är med?
Yes, så, jag lyssnar.
Ni hörde det här först. dels så har jag tänkt på fenomenet saves i datarollspel. Alltså sparade gubbar. Uh-huh. Du vet så här, i datarollspel som Skyrim eller Fallout eller så här World of Warcraft så bygger man ju en gubbe över flera år och de liksom tar sig lite olika uttryck beroende på hur man ser ut, vilka gadgets man skaffar och sådär. Och det vet jag redan, det finns en stor marknad för kids som så här jobbar upp bra levlade karaktärer och sen säljer vidare till folk som vill börja spela rollspel. Så börjar de med liksom en fet karaktär.
Men den har ju en funktion då.
Exakt. Men tänk om man till exempel, jag vet ju att det finns ju såna här personer som, det finns ju kändisar som till exempel Drake som spelar svinmycket dataspel. Mm. Som är en så här, han är Fortnite, han var en av de tidiga så här Fortnite-profilerna som liksom körde det. Tänk om man till exempel skulle liksom så här köpa Drakes karaktär som han har byggt upp under 10 år i Fortnite.
Ja, men det är ju rätt fett. Det måste man ju säga.
Det är en fet proveniens. Ja. Och det skulle ju kunna NFTs otroligt bra. Liksom.
Mm, mm, mm.
Ja, så det är min nummer ett.
Mm. Million dollar idea. Mm.
Ja, exakt. Egentligen ska man ha tre idéer, men det kanske man inte har. Ja, den här
var
i alla fall
värdefull. Den var två.
Tack. Mm. Nummer två är att istället för att köpa en känd författares bibliotek eller liksom CD-samling, för att man kan ju till exempel köpa någons samling utav Strindberg rariteter liksom. Eller en känd författare som var snöde in på Shakespeare eller liksom Joyce Carol Oates eller någonting, så köper man dens boksamling i den serien. Men vad gör man om liksom, om alla böcker blir digitala och sådär? Jo, då får man liksom köpa den personens liksom e-boklåns historik. Eller, varför inte för att gå ännu djupare, att man köper som NFT liksom Lars Noréns sökhistorik på internet. Alltså när en författare liksom gör sin forskning nu för tiden så är det ju väldigt sällan liksom den här, jag köper de här 10 banden av det här och så pluggar jag på det och sätter in små post-it-lappar och sånt där. Utan det blir liksom, om man skulle kunna överföra en liksom googlings historik i ett liksom ett sökträd istället. Och NFTD.
Då kan man ju redan nu säga att när man köper min framtida sökhistorik så kommer det stå: var köper man ett schack? Frågetecken.
Ja, exakt.
Ja.
Nej, men så att det här är lite så här, jag tycker det här är intressanta tankar. För att om vi ska gå över i det här digitala så får man liksom en så himla stor del av vår liksom kultur i sig är ju bara en känsla liksom av att vi går framåt som mänsklighet, eller vad man ska säga. Det är redan en fantasi.
Jo, men jag tänker på de konstverken som jag äger. Och det här är också intressant för de som inte är så insatta i konstvärlden när det funkar. Det finns ju väldigt vanligt i gallerier och sådär att de inte låter vem som helst köpa konst. Alltså att de har vissa samlare de hellre vill sälja till. Mm. Att om det finns flera människor som är intresserade av att köpa en konstnär, så kanske galleriet väljer den personen de tycker passar bäst för deras brand. Ja. Kanske om det är en känd person eller så. Jag vet inte exakt hur de tänker. Det är väldigt olika hur de resonerar då. Men,
ja, men att det ska ingå i en fet samling.
Ja, jag kan tänka mig också att såklart, säg att någon älskar dig, Pontus, och så har du ägt ett konstverk. Och så säljs det. Och så bara, åh, den här brukade ägas av Pontus the Wolf. Alltså, det är klart att det gör att värdet går upp ytterligare. Och man får ännu mer respekt för den här personen. Däremot, om en konstnärs verk ägs av typ en person som alla hatar. Då, det kommer ju inte gynna konstnärens brand, så att säga. Så att det är klart att de här sakerna samspelar ju väldigt mycket.
Ja.
Det var väldigt intressant. En grej som jag har funderat väldigt mycket på, och det är, jag har pratat om det här under en lång period med min kille bland annat, och det är ju att jag tycker att Gen Z, alltså de som är yngre än mig, är så himla smarta och medvetna. Och jag tycker de är så fantastiska och jag älskar dem till döds.
Typiskt.
Och äntligen känner jag att någon förstår mig. Jag känner att de fattar mig mycket mer än folk i min egen ålder har fattat mig. Och mycket saker som jag har hållit på att älta i 20 år bara är självklara för dem.
Ja, det bara har dem liksom.
De bara, aha, men det är klart att man tycker de här sakerna är självklara. Jag bara, men det har jag sagt i 20 år, ingen har lyssnat och nu är det självklart plötsligt. Och därför tycker jag det är så härligt med Gen Z. Och då är jag alltid så bara, de är så himla smarta, de är så smarta. Och sen så, jag tror det var min kille som sa, han bara, men är de verkligen så smarta eller är det bara att de lever i en smartare tid? Och där kände jag lite, okej, vi kanske måste stanna upp lite här. Så jag har funderat mycket på detta. Så frågan är alltså, om Gen Z är väldigt smarta eller om de bara lever i en lite mer medveten tid där saker som vi har kämpat för väldigt länge plötsligt har blivit väldigt självklara för mainstream. Ta till exempel frågor som transpersoners rättigheter, homosexuellas rättigheter, att man kan vara, att man ens kan vara icke-binär, pronomen man vill använda, att det kan man välja själv. De här sakerna var ju väldigt fringe, så här jättekonstiga för 10-20 år sedan.
Verkligen.
Och nu är de väldigt självklara för de som är 20. Så att i våra öron, när jag säger våra menar jag vi som är 30 plus, i våra öron låter de här ungdomarna så himla smarta och medvetna. Men egentligen är det ju bara ett tecken på att kulturen har gått framåt väldigt, väldigt snabbt och ändrats väldigt snabbt. Så de är egentligen barn av sin tid. Så de kanske egentligen är precis lika korkade som jag var när jag var 20. Bara att
det är bara att vi har rullat ut mattan för dem liksom.
De har tillgång till helt andra
bättre verktyg.
Ja, de har tillgång till annan kunskap och liksom normerna har förflyttats helt enkelt. Från vad vi knippar med väldigt hög intelligens till att det nu bara är standard att tycka de här sakerna. Så bara vi smarta tyckte förut. Liksom.
Ja, sånt där är så himla läskigt för att det liksom, under 90-talet så var det en stark feministisk våg och liksom uppkomsten av genusvetenskap och liksom folk kämpade till tänderna för liksom kvinnors ökade rättigheter och jämställdhet och sånt där. Så att kommande generationer skulle kunna ta det lite mer för själv. Klart. Och det är ingen som liksom, det är väldigt sällan folk blir tackade i backspegeln.
Just det.
Direkt. Eller liksom,
men jag har det ju självklart. Vadå?
Ja, exakt. Och då kan ju liksom deras så här, kampen mattas av lite för att man tänker så här, men så här som jag upplever det, så har det väl varit jämnt typ.
Ja.
Det här är att vara människa. Och det är då det börjar frodas det där dåliga igen. För när man liksom slappnar av. Det är det som är så himla dumt.
Exakt. Så ja, precis. Det finns en dubbelhet i den här otroliga medvetenheten som kommer i yngre generationer. Att de blir så här, aha, men jag skiter väl i allt. Jag behöver inte vara feminist. Jag skiter i det. Så. För att man kanske tänker att det är självklart.
Ja, precis. För ett av målen med feminism, det är att inte behövas som begrepp. Liksom. Att så här, när allt är bra, då försvinner feminismen. Och då är det ju fara och färde liksom.
Ja, vi får se hur det här utvecklar sig. Ja, min hopp och tro är ändå att feminismen är så pass djupt rotad, i alla fall i Sverige, att det kan vara svårt att bara få bort de här tankarna. Men vad vet jag, man har ju sett saker hända förut där saker som man trodde var självklara försvinner väldigt snabbt. Så att man ska ju inte ropa hej riktigt ännu och släppa taget.
Truly, truly. Vi gör ju vana trogen att ta in musik utifrån.
Ja!
Och idag så är jag himla glad för att mitt favoritband Amazon har släppt en ny skiva.
Ja,
som
kul.
Heter Galaxy 2. Så jag tänkte vi plocka lite exempel därifrån. Det här är låtar som folk säkert kommer höra till förbannelse, men jag tycker att det gör ingenting.
Det gör ingenting.
Då kan man köpa en biljett till deras konserter istället. Eller julbord som de gör på Gyllene Freden i Gamla stan.
Är det sant? Okej.
Ja. Ska du göra något kul i helgen då, tänkte du?
Ja, jag ska ju gå på fredag. Ska jag gå till Kungliga Kungshögskolan, alltså även känt som Mejan. De har öppen verkstad hela helgen så man kan titta på deras valster. Så jag ska gå och kolla lite på vad Kungliga Kungshögskolans elever har för sig. Spana lite på nya elever. Alltså inte på dem, på deras verk. och sen... Så en gammal kompis till mig som brukade spela mycket på min klubb, Black Barbie kallar hon sig. Hon har också releasefest för sin nya musik. Så ska jag också gå förbi och säga hej. Och sen är det ju Gallery Weekend i Stockholm. Väldigt många olika event på gallerierna. Det är väldigt många intressanta samtal man kan kolla upp. Det finns jättemycket på deras hemsida. Både samtal på gallerierna och visningar och det mesta är gratis. Man behöver bara boka plats i förväg. Så där ska jag också gå på något fett event, tror jag. Ja, och sen på lördag kväll har jag min killes band Minit, som var förra veckans artist. De har spelning. De släpper en ny låt nu precis i dagarna som heter I Wanna Be Your Secret. Och de, i samband med det så har de en release show på Nomad i Stockholm på lördag kväll. Och där ska jag gå, det kostar ingenting att gå dit, så det kan jag tipsa om. Och som förband är också Toilet Men. Och de är väldigt bra faktiskt också, deras band. Ett annat band, Toilet Men, som också är kompisar till mig. Kan man kolla in på Spotify. Så att det ska jag se på lördag. Så det blir jättekul.
Ja. Och på fredag har vi ju, det är ju avslutningen helgen på Selam Festival. Den som vi tipsade om för 2 veckor sedan. Med fantastiska Nubia Garcia.
Just det.
Hon kör ju på fredag på Nalen. Det kanske man skulle svänga förbi på.
Just det.
Who knows?
Annars hon är ju hypad i hela världen sådär.
Ja, man får passa på. Nej men, underbart att snacka med dig. Det händer så mycket. Det är skönt att kunna filtrera det och bearbeta lite mellan 2 hjärnor.
Ja, bearbeta livet. Och vi hörs ju, alla som lyssnar, vi hörs ju nästa vecka. Och om ni gillar podden, glöm inte att gå in och ge betyg på närmsta, vad heter det? Där ni lyssnar på den, helt enkelt. Om man kan.
Ja, exakt.
Om man kan lyssna på betyg, gör gärna det. Det betyder mycket för oss, så fler kan hitta oss. Och tipsa gärna en kompis om du vet någon som gillar bra podcasts.
Fantastiskt roligt. Sköt om er allesammans.
Ha det fint, ses nästa vecka, ses vi igen.
Hej då!
Hej då!
Okej, hörni, gänget! Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror!
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Ingo firar 10 år av låga priser och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.